Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det här är sista avsnittet av Försvunnen, fallet Tove. Men det är inte slutet för den här podden. Lyssna till slutet av det här avsnittet så kommer du få höra två nyheter som garanterat kommer intressera dig som lyssnar. Jag vill varna alla lyssnare att det här avsnittet innehåller flera detaljerade och obehagliga beskrivningar av ett misstänkt mordfall.
Första dagen i rättegången mot två unga kvinnor från Vetlanda som misstänks för att ha mördat en 21-årig kvinna efter en utekväll i höstas och sen försökte bränna och gömma undan kroppen.
Fem månader har gått sedan 21-åriga Tove försvann. Och rättegången i Eksjö tingsrätt kommer att avgöras av hur väl åklagare och försvarare presenterar sina bilder av händelserna som leder fram till Toves död.
Kan du säga någonting om processen vid strypvåld och strypvåld som leder till död?
Brottet är ett mord, det är ingenting annat än ett mord.
Så krävs det ju stadigt, långvarigt, kraftigt tryck.
Inför rättegången har de misstänkta gett olika versioner av hur pass delaktiga de är till Toves död. Åklagare Adam Rullman är fast besluten om att han ska lyckas få båda misstänkta dömda för grovt gravfridsbrott och mord.
Utan tvekan så utgör den här gärningen strypning av Tove som leder till hennes död ett mord.
18-åringens försvarare, Mikael Svegfors, väntas gå på linjen av att hans klient sovit då mordet begåtts och att hon senare tvingats hjälpa till att bära kroppen av rädsla till 20-åringen.
Det vore mycket anmärkningsvärt att döma enbart på uppgifter från medtilltalade.
Clea Sangborn, som försvarar 20-åringen, väntas stå fast vid att båda misstänkta begår handlingarna som leder till Toves död tillsammans, men att hennes klient inte haft för avsikt att döda Tove.
Det här tyder på att hon väljer de fynden som hon har bestämt sig för i sitt huvud leda fram till att dödsorsaken är strypning. Helt enkelt för att man har hört om det här stryptaget.
Det här är Försvunnen. En podcast av A Rabbit Hole. För Nordio. Vill du höra avsnitten innan alla andra? Ladda ner Nordio-appen. Att den 3 dagar långa rättegången väckt mycket känslor märks direkt utanför Eksjö tingsrätt. Allmänhetens stora intresse och det fåtal platser som reserverats för åhörare gör att privatpersoner åker flera timmar för att ta sig till Eksjö och köa för en plats. De personer som köat längst har köat sedan 04.30 natten mellan tisdag och onsdag.
Idag ska vi ägna oss åt förhör med de tilltalade.
20- och 18-åringen har sedan de började erkänna delar av brottet i december förra året haft olika berättelser om vad som faktiskt händer i 20-åringens lägenhet. När 20-åringen tar plats i huvudsalen för att ge sin berättelse inför tingsrätten ser hon samma biten ut, klädd i en rosa kofta. Hon börjar med att beskriva hur hon stötte på Tove på nöjet natten mellan den 15 och 16 oktober.
Tove kommer fram då från ingenstans egentligen. Och så sätter hon sig på huvudet till mig och frågar mig hur det känns att vara sämst i hela världen.
20-åringens version låter precis som den har gjort i förhör. När hon träffar Tove på nöjet så säger 20-åringen att de börjar bråka efter att Tove ska ha förolämpat henne. 20-åringen försöker enligt sin berättelse få gehör från vakter och polis. men de ber henne att sova på saken eftersom de upplever henne berusad. Istället bestämmer sig 20- och 18-åringen för att vänta på Tove. I 20-åringens version säger hon att de till en början har tänkt att hämnas genom att slå tillbaka. Men när Tove kommer ut från nöjet så är hon så bemötande att de istället bestämmer sig för att gå hem till 20-åringen.
Först så visar henne runt lite. Går vi till sist till badrummet då och skulle visa upp det. Så säger Tove lite att här finns inget att se.
Hon som till en början har varit väldigt samlad och sammanbiten börjar nu bli märkbart känslosam. Enligt 20-åringens version så är 18-åringen delaktig i badrummet eftersom hon håller i Toves händer medan 20-åringen tar ett strypgrepp och trycker till.
Hon sparkar först mot mig när hon ligger på golvet. Så då sätter jag mig på henne för att hon inte ska fortsätta sparka. Men allt går ju väldigt, väldigt fort.
Toves armar, vad är de då?
Först så försöker hon ju få av mig då. Men om hon säger det att fan håller på med så tar hon sina händer och min hals då. Och där någonstans så tar ju om Tobias händer då. Hon börjar då försöka få bort dem från min hals.
I 20-åringens version så tar Tove först ett strypgrepp på henne. Men 18-åringen tar tag om Toves händer och håller dem låsta ner mot golvet.
Mm. Och sen, jag uppfattar det som att du sa att du trycker till, förstod jag rätt?
Ja, det blev först när jag hörde så tryckte jag till, men det var liksom ett snabbt tryck och sen höll jag kvar några sekunder, men då tryckte jag inte till så.
Okej, okay, så du trycker till först och sen håller du kvar en liten stund?
Ja.
Mm. Men inte med samma tryck?
Nej.
Okej. Hur länge håller du kvar så då?
10 sekunder kanske. Och sen så sätter jag mig bredvid Tove. Och Tove börjar liksom hosta och väsa på något konstigt sätt. Där så stänger liksom hjärna av. Jag fattar liksom inte vad som händer. Efter ett tag, jag vet inte hur länge, så det tog en tyst. Kroppen, det var som att den var helt frös till is, kan man säga. Och efter ett tag så reste jag mig och gick ut ur badrummet då.
20-åringen beskriver att hon hamnar i chock när hon inser att Tove är död, men att hon måste få ut Tove ur lägenheten.
Någonstans så förstod man liksom att det var en avliden person i min lägenhet. Och då var det bara som att jag kunde inte tänka mig att jag kan inte ha en död person i min lägenhet. Hon måste liksom bort.
20- och 18-åringens berättelse skiljer sig även vid ett annat tillfälle. Nämligen McDonald's-resan. Enligt 20-åringen så åker hon till McDonald's för att hon stöter på sin granne i trapphuset när hon är på väg att flytta Toves cykel. 18-åringen ger en helt annan version. Hon menar att 20-åringen någon gång under natten frågar henne om hon vill ha mat och att det är därför som 20-åringen åker till McDonald's.
Men du var inte på väg till McDonald's egentligen då, utan du skulle flytta på cykeln om jag förstod det rätt?
Ja, precis.
20-åringen beskriver att hon och 18-åringen kör en runda att göra sig av med Toves tillhörigheter innan de till slut kör ut i skogen för att dumpa kroppen.
Men jag hade ingen aning om att jag skulle åka någonstans, så att det bara blev ett håll. Jag är ju mycket i skogen och eftersom jag har mina hästar där så fick jag upp en bild av en plats som det är väldigt tätt med skog. Så då åkte vi dit och placerade Tove där.
20-åringen blir allt mer märkbart påverkad av sina känslor när hon försöker förklara varför hon väljer att tända eld på Toves kropp.
Jag var ju liksom inte mig själv och det var väldigt irrationellt tänkande. Det förstår jag ju. Men där och då så tänkte jag bara att jag har ju alltid velat bli kremerad. ville liksom inte. Alltså, så jag skulle ligga där ensam. Och så skulle på något sätt lyssna bort ensam och bli uppe utan någon och djur eller någonting. Så tände jag eld på lakanet kring Tove då. Och gick därifrån. Och sen så åkte vi tillbaka till Vetlanda.
När 18-åringen tar plats framför tingsrätten i sin svartvit mönstrade luvtröja har hon en mer glasartad blick än 20-åringen. 18-åringens version av vad som hände under natten stämmer överens med 20-åringens fram tills dess att de anländer till lägenheten. Här menar 18-åringen att hon till och från somnar och missar de händelser som leder fram till Toves död. Därefter väcks hon av 20-åringen och inser vad som har hänt. Enligt 18-åringens version är hon alltså inte närvarande vid händelserna i badrummet utan förstår att Tove är död först när hon väcks av 20-åringen när hon behöver hjälp med att flytta kroppen.
Bilen.
18-åringens berättelse är att hon hamnar i chock när hon inser vad som har hänt, men att hon inte vågar säga emot 20-åringen när hon ber henne om hjälp. Desto längre in i sin återgivelse som 18-åringen kommer, desto svårare får hon att hålla tillbaka sina känslor. Under bilfärden ut till den plats där de båda misstänkta senare dumpar kroppen så gör de sig av med Toves tillhörigheter. 18-åringen beskriver hur hon upplevde 20-åringen efter att de gjort sig av med kroppen.
Hon var glad. Hon sa att liksom, jag har inte bott här på länge. Hon verkade typ stolt.
Redan under första dagen, när åklagare och försvarsadvokater presenterade sina inställningar till åtalet, så fick man indikationer på att rättsläkarens vittnesmål skulle komma att bli viktigt. Huvudsakligen handlade det om hur pass länge 20-åringen tagit strypgrepp på Tove och hur hårt hon har tryckt. När rättsläkaren väl hörs så sker det bakom stängda dörrar, eftersom delar av den rättsmedicinska rapporten är belagd med sekretess. Det märks däremot att både försvar och åklagare inser att deras förhör med rättsläkaren kommer att vara avgörande.
Går det utifrån hur skadorna ser ut säga någonting om hur ett sådant grepp har tagits? Så då tänker jag kanske på kraft och hur lång tid greppet har tagits.
För att åstadkomma blödningarna i så pass djupt belägen muskelvävnad som ligger precis bredvid halskotpelaren så krävs det ju stadigt, långvarigt, kraftigt tryck.
Går det vara mer specifik vad som är långvarigt i det här sammanhanget?
Jag kan inte uttala mig om minuter, men inte kortvarig på det sättet att man bara håller en kort stund och släpper. papper.
Kan du säga någonting om processen vid strypvåld och strypvåld som leder till död? Hur lång tid det tar? Hur ser ett sånt förlopp ut?
Generellt så går personen och alla vitala organsystem genom ungefär 5 olika faser. Och första fasen brukar beskrivas som andnöd. Då känner man panik, man har kraftiga andetag, hjärtfrekvensen går upp och blodtrycket går upp och man kämpar helt enkelt för luft. Och den första fasen brukar man säga kan vara upp till en minut och 20 sekunder. Efter det så börjar så kallad konvulsionsfas, och i den fasen, den fas brukar vara upp till 2 minuter. Efter det så har man ju hamnat i en sån där fas där man har nästan övergått eller passerat en punkt där processen inte längre kan hävas egentligen.
Och alla de här faserna du beskriver, det tar, om jag förstår rätt, ett antal minuter då?
Ja.
Kan medvetslöshet inträda tidigare i det här förloppet?
Ja, det kan det ju göra, absolut. Redan under första fasen. Man kan förlora medvetandet redan då, ja, absolut.
Finns det någon tvekan enligt din uppfattning om vad det är som har orsakat döden?
Nej. Vi har ju inget stöd för någon annan dödsorsak än strypning.
Den här omständigheten att det har varit tryck mot bröstkorgen, för det finns ju en berättelse om att en person har suttit på Tove när det här greppet har anlagts. Har det spelat in på något sätt för dödsorsaken?
Vi har gjort bedömning att det har varit av bidragande betydelse. I och med att vi hade en uppgift om att den ena misstänkta har suttit på buken. Och det, vad betyder det? Det kan verkligen ha varit på buken, men det kan också vara mellan bröstkorgen och buken. Och på det sättet så har man ju åtminstone försvårat eller helt förhindrat bröstkorgens andningsrörelser och diafragmans andningsrörelser som behövs för att andningen ska fungera som det är tänkt.
Vad säger du om det påståendet att döden har skett till följd av aspiration?
Det stämmer inte, för det har vi ju inget stöd för i våra utredningar.
Advokat Sandborn ställer frågor. Varsågod.
Ja, tack. Jo, jag börjar mitt i din redogörelse så att säga, när det kom då till det här med magsäcksinnehållet och att det fanns makroskopiskt då mängder inandat magsäcksinnehåll i luftrörsträdet och lungorna. Mm. Så uppfattar jag ditt preliminära utlåtande. Och varför har du, vad är det då som du har sett i lungorna som du skriver där?
Det är ju fettliknande magsäcksinnehåll som fanns i luftrörsträdet.
Ja, och i lungorna?
Nej, inte i lunga. Jag skriver inga säkra missfärgningar på snittytorna.
Precis, när jag tänkte mer i det preliminära obduktionsbeskedet. Ja. Mm. Så var det ju så att du sa just nu att det var olyckligt att du skrev så, men det står ju så här: förekomst av rikliga mängder inandat magsäcksinnehåll i luftrörsträdet och lungorna.
Det var olyckligt och det borde ha stått misstänkt.
Mm. Och när man skriver ett sånt här preliminärt obduktionsbesked så är det ju så att ni brukar vara väldigt försiktiga med vad ni skriver, eftersom att det kanske kan komma till något eller så. Men ändå har det varit så pass detaljerat så du också skriver att det är ett inandat magsäcksinnehåll.
Ja, vi brukar vara försiktiga och vi är ännu mer försiktiga när vi skriver slutrapporten. Och i prelbeskedet så står det ju att uppgifterna kan ändras i slutrapporten.
Det är jag medveten om. Mm. Men jag tänkte bara på det här då magsäcksinnehållet som du då ser i luftrörsträdet.
Ja.
Det har du ju också med i ditt slutliga obduktionsprotokoll. Sant? Ja.
Ja.
Och där finns det då luftbubblig vätska också.
Ja.
Är det, eller jag har uppfattat det, att det är ett tecken på att det har inandats under livet. Den här luftbubbligheten.
Luftbubbligheten kan ses vid en rad olika dödsfall och hos en rad dödsorsaker.
Ja, kan det ses vid aspiration av magsäcksinnehåll?
Ibland. Det kan det ju göra.
Jag har inte fel om jag säger att det är ett fynd som talar för aspiration.
Nej.
Nej.
Det är ju ett fynd som kan tala för aspiration när man ser det makroskopiskt. Men man måste bekräfta det med mikroskopisk undersökning.
Claire Sangborn ifrågasätter om rättsläkarna kan ha gjort en felbedömning och om de kan ha färgats av de förhörsuppgifter de fått innan obduktionen genomförts.
Du verkar väldigt påverkad av de här och berättelser, alltså av vad de har sagt.
Det var inte alls min ambition att framstå som påverkad. Och jag tror, jag måste bestrida faktiskt det du säger nu. Våran uppgift är att bedöma fynd förutsättningslöst och korrelera fynd till uppgivna berättelser. Och när vi bedömer berättelserna så utgår vi ifrån att en del av berättelsen kanske behöver inte vara sant, eller hela berättelsen är inte sant, eller att det är sant. Mm. Så vi prövar en del olika hypoteser. Så jag måste bestrida och vara väldigt rak nu när jag säger att det har vi inte varit.
Nej, jag menar bara att du har resonerat. Och jag bara undrar om du känner att de här förhörsuppgifterna är det som har styrt dig i dina slutsatser.
Det måste jag säga ifrån. Det tycker inte jag.
Nej.
Och inte bara mig. Vi var ju två om den bedömningen. Och texten.
Mm. 20-åringens försvarsadvokat driver tesen att bevisen för så kallad manuell strypning är för få och att Tove ska ha dött av så kallad aspiration. Försvarsadvokaten och delägaren i advokatfirman Altin, Hanna Lindblom, har tagit del av 20- och 18-åringens försvar. När hon hör rättsläkarens vittnesmål i Eksjö tingsrätt får hon känslan av att det blir svårt för de båda misstänkta att dömas för någonting annat än mord.
Ja, jag håller nog inte med 20-åringens försvarare om att rättsläkaren inte är tydlig nog. För jag tycker rättsläkaren är väldigt tydlig vad gäller dödsorsaken. Och hon har ju beskrivit bland annat skador i hals, om det var halsmuskulaturen, där hon ser blödningar som talar för ett väldigt hårt tryck mot halsen. Och att det här trycket inte är kortvarigt, utan att det måste vara relativt långvarigt och att det är också ett väldigt hårt tryck.
Ja.
Och det gör ju att 20-åringens version av händelseförloppet faktiskt inte stämmer.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Samtidigt har hon placerat sig själv på brottsplatsen. Hon har placerat sig själv på Toves bröstkorg. Vilket försätter henne i en situation där hon mer eller mindre har ju klivit i det här brottet, påstår jag.
Och brottet är ett mord. Det är ingenting annat än ett mord.
Okej, vad är det i berättelsen där som gör att det blir ett mord?
Ja, eftersom hon har klivit i så pass långt så och med tanke på, det är ju faktiskt direkt bevisning. Sen finns det ju också indirekt bevisning i form av indicier. Och då menar jag att tingsrätten kan inte komma till ett annat resultat än att det här är frågan om ett uppsåtligt dödande.
Mm.
Våld mot halsen är förenligt med en dödlig utgång. Det är ett livsfarligt våld att utsätta någon för det.
Men vad känner du spontant då inför 18-åringen? Det kanske backen i fallet eller så mycket pratas det om 18-åringen. Men får du ut någonting av hur skuldfrågan kan vara där?
Ja, alltså 18-åringen har ju försatt... Hon är i en bättre position. Mm. Samtidigt har hon... kanske lite grann försatt sig själv i en svår situation eftersom hon säger att hon sover under hela händelseförloppet, eller hon sover i vart fall under de kritiska delarna av händelseförloppet.
Mm.
Och det där är problematiskt, för det blir ju att hon på de flesta frågor då svarar vet inte för att jag sov, och det gör ju att andra kan ju faktiskt fylla i hennes luckor. Här säger hon att hon inte vet, hon sover, hon kan inte förklara. Och det gör ju att då kan ju faktiskt tingsrätten tillskriva henne någon förklaring som hon själv kanske inte vill kännas vid. Och om rätten tycker att det finns annan bevisning, och den bevisning som finns mot 18-åringen, det är ju dels alla dessa indicier som kan ibland, det har ju HD sagt att indicier kan räcka för en fällande dom om de är tillräckligt starka och tillräckligt omfattande, de gör en samlad bedömning. Man väger också in hennes agerande både före och efter mordet. Det vill säga varför, när hon vaknar upp där, varför ringer hon inte 112 på en gång? Varför gör hon ingenting? Varför underlättar hon inte? Det finns en mängd sådana omständigheter, och hennes agerande innan också med, hon har ju också gjort Google-sökningar och hon har ju också hjälpt till att gömma undan kroppen och så vidare.
Ja.
Det i kombination med rättsläkarens uppgifter om att det faktiskt finns skador på, om det var armar eller händer på Tove. Mm. Och även om rättsläkaren inte kan uttala sig exakt vad de skadorna beror på, är det för att Tove kanske har fallit eller är det att någon hållit i henne, så är det ju ändå, tycker jag, besvärande för 18-åringen att de här skadorna finns med tanke på 20-åringens uppgifter.
Precis som både du och jag misstänkte, så blev det ju väldigt mycket fokus just på rättsläkaren, för att 20-åringens försvarsadvokat vill ju gå på den linjen att det finns ju en annan förklaring. Vad får du ut av hur försvaret angriper det? Har de en poäng i det här att de här småbitarna finns, eller är det mer just ett försvar? För jag förstår att som försvarsadvokat måste man ju hitta någonting att gå på också.
Ja, det är klart man måste, och här har ju 20-åringens försvarare varit väldigt ambitiös, tycker jag, och med näbbar och klor kämpa för sin klient, och det är så man ska göra. Men vi kan ändå inte komma ifrån att rättsläkaren säger att det finns inga tveksamheter om hur Tove dog, det vill säga med att hon blir kvävd till döds med strypning. Det är alltså inte frågan om någon aspiration att hon skulle ha kvävts av sina egna spyor, som försvaret vill göra gällande. Jag tycker att rättsläkarens uppgifter, de räcker. Ja, jag tycker det.
Hej. Ledsen om jag avbryter i lyssningen. Jag heter Mark Malmström Fast och jag är ansvarig utgivare för den här podden. Nästa vecka släpper vi ett specialavsnitt av Försvunnen, där vi tar upp de frågor som fortfarande är obesvarade om fallet Tove. Och dessutom diskuterar vi domen efter att den har blivit offentliggjord. Men vi behöver din hjälp. Vad vill du veta om produktionen av den här podden? Passa på att ställa dina frågor till Alessandro och teamet bakom Försvunnen. Du gör det lättast genom att besöka Nådios Instagram-konto eller mejla mig på mark@nodio.app. Avsnittet med era frågor kommer endast att finnas tillgängligt i vår app Nådio. Men du som lyssnar på den här podden kan testa appen gratis i 30 dagar om du använder koden Försvunnen. Koden hittar du också i beskrivningstexten till det här avsnittet. Nu fortsätter podden.
Så, vi lyssnar till åklagare Rullman. Varsågod.
Tack för det.
En 3 dagar lång rättegång når sin kulmen när det är dags för åklagare och försvarsadvokaternas slutplädering. Samtidigt som målsägarbiträdena ges chansen att kommentera åtalet. I sin slutplädering står åklagare Adam Rullman fast vid att både 20- och 18-åringen varit delaktiga i mordet på Tove.
Det finns, som jag sagt inledningsvis, ingen som helst anledning att ifrågasätta de slutsatser som rättsläkarna har kommit fram till. Dödsorsaken är kvävning till följd av manuell strypning. Utan tvekan så utgör den här gärningen strypning av Tove som leder till hennes död ett mord. Och detta är alldeles oavsett hur man eventuellt ser på delaktighet. En sammantagen bedömning av angreppssättet visar enligt mig tydligt att har agerat med avsiktsuppsåt. Och hon ska därför dömas för mord och hon ska också dömas för det grova gravfridsbrott som hon sen har erkänt. Vad gäller inblandning tycker jag att man kommer till slutsatsen att hon har faktiskt varit närvarande i alla delar i det som händer under dygnet 16-17 oktober. Är med utanför nöjet när de väntar på Tove. Hon är till och med inne och letar efter Tove. Är med uppe i lägenheten på dit Ove följer med men inte kommer levande ifrån. Är med och bär ut Toves kropp. Hon är med ute i skogen och dumpar kroppen. Det här är ju omständigheter som i sig med styrka talar för att också delaktig i hela gärningen. Givet den här relativt snäva tidsperiod som den här händelsen utspelas under så finner jag det som väldigt osannolikt att hon under så korta sovpass, som det måste i så fall ha rört sig om, sovit så djupt att det oväsen som gärningen har inneburit inte uppmärksammat någonting. Och om nu sovit och gått på toa vid till exempel de här tidpunkterna som rörelseregistreringen visar, så då har han ju i så fall antingen gått rakt in i den pågående gärningen eller rakt in i Toves döda kropp som låg på badrummet. Tingsrätten måste komma fram till att uppgift om att hon har sovit, som dessutom kommit in väldigt sent under utredningen, den är både så osannolik att den kan lämnas utan avseende och den är också motbevisad. Berättelse om del i detta, det är uppgifter från en medtilltalad och man brukar ju säga att medtilltalas uppgifter ska värderas med försiktighet. Om en medtilltalad lämnar en uppgift för att lägga skulden på en annan tilltalad eller försöker förringa sin egen inblandning, ja, då kan det finnas all anledning att värdera de uppgifterna försiktigt. I det här fallet så är det precis tvärtom. Om hade utfört den här gärningen på egen hand utan något vittne närvarande så framstår det ju som direkt oklokt av henne att efteråt delge vad det hon har gjort. Har heller inte försökt att lägga över huvuddelen av gärningen på utan tar på sig merparten av våldsanvändningen själv och hon lägger förhållandevis liten del på. Så därför tycker jag att uppgifter om delaktighet framstår som trovärdiga och att det rör sig om 2 personer som har agerat får i någon mån i vart fall stöd av skadebilden som framgår av rättsmedicinska utlåtandet. Tingsrätten får värdera omständigheterna, men min uppfattning är att delaktighet i gärningen är styrkt. Den kan inte bedömas som något annat än mord. Då slutsatsen av detta måste bli att hennes delaktighet har varit av avgörande betydelse för händelseutvecklingen. Utgångspunkten när det gäller påföljd för mord är fängelse 16 år. I det här fallet så finns det inga förmildrande omständigheter, bara försvårande sådana. Det är en hänsynslös gärning, den är relativt utdragen och man måste sluta sig till att händelseförloppet är sådant att Tove har upplevt kraftig dödsångest och det sen efterföljande agerandet präglas av stor förslagenhet. Enligt min uppfattning så överstiger straffvärdet för mordet fängelse på 18 år. Om man därtill lägger till gravfridsbrottet så motsvarar det samma straffvärdet fängelse på livstid. Då det får beaktas också att hon har agerat med avsiktsuppsåt, så är min uppfattning att det finns inte utrymme för annan påföljd än fängelse på livstid.
Åklagare Adam Rullman menar på att det finns inga förmildrande omständigheter för de misstänkta. Han yrkar därför på livstidsfängelse för både 20- och 18-åringen. När Toves familjs målsägarbiträde Uno Karlsson kommenterar åtalet så är det med mycket känslor.
Det viktigaste vittnesmålet i den delen utöver rättsläkaren är naturligtvis... Han ringer på en gång, han väntar ett antal sekunder, cirka 40, och så ringer han på igen. När han lämnar sin spontana berättelse säger han, efter att han har ringt på andra gången så hör han 5-10 slag i väggen efter det. Här någonstans har vi ju ramen för själva händelseförloppet. Händelseförloppet är inte 10 sekunder. Händelseförloppet är utdraget. Det är plågande. Det är fyllt av dödsångest för Tove. Sitter över henne och stryper henne medan håller i hennes händer.
Toves pojkväns målsägarbiträde, Anders Hanna, kommenterar åtalet med att de misstänkta har agerat med uppsåt att döda Tove.
Vidare så har ju som gillar att skriva låttexter och rim. Om ni tror att ni kan sänka mig i detta decennium är det ni i slutet som kommer få lida. Gör nu bara en tjänst världen och försvinn från dess yta, för mitt tålamod har sedan länge börjat tryta. Alltså allt det här, Google-sökningarna i kombination med sångtexten, det är klart det kan vara skrämmande att man gör olika Google-sökningar. Det finns ju bara ett problem, det man skriver i låttexten och det man googlar, det är ju faktiskt det som sker. Det är därför vi sitter här idag.
Alla Google-sökningar, att det inte görs några försök att rädda Toves liv och att man inte slutar när grannen ringer på dörren, ser han som försvårande omständigheter för de misstänkta.
En normal reaktion för de flesta som sitter i rättssalen här, det är att man skulle ringa 112, man skulle meddela anhöriga, man skulle meddela någon annan. Inga SOS-samtal, ingenting, inga försök att återbliva livet, Tove. För det är besvärande, tycker jag, det är mycket, mycket försvårande omständigheter. För när knackar på, man hör de här 5-10 smällarna, det är då man avslutar Toves liv. Det fanns en möjlighet att rädda Tove. De fick en ventil att komma ur det när det ringde på dörren. 2 gånger. Han står där 40 sekunder, säger han dessutom. Men man tog inte det, för man ville avsluta Toves liv.
20-åringens försvarsadvokat lyfte ännu en gång sin alternativa förklaring till dödsorsaken, så kallad aspiration. Alltså att Tove har kvävts av sitt maginnehåll snarare än det våld som 20-åringen utför mot hennes hals.
Hon har hittat, men hon har inte med i utlåtandet. Det här tyder på att hon väljer de fynden som hon har bestämt sig för i sitt huvud ska leda fram till att den här dödsorsaken är strypning, helt enkelt, för att man har hört om det här stryptaget. Så att hon utelämnar fynd som skulle kunna tala i en annan riktning. Det är fortfarande min uppfattning att det kan ha berott på andra kvävningsmekanismer än strypning. Som sagt var, det kan finnas något annat som jag inte har haft med här, men det finns saker och ting i det här som är konstigt.
I sin slutplädering säger hon att hennes klient inte bör dömas för mord eftersom hon saknat uppsåt. Om tingsrätten skulle finna henne skyldig för mord anser Clea Sangborn att hon inte bör dömas till mer än 16 års fängelse istället för livstid. 18-åringens försvarsadvokat är även han bestämd i att hans klients beskrivning av händelserna är den som stämmer.
Under den här huvudförhandlingen så har det framkommit att och är väldigt olika som personer. Jag menar också att deras relation har varit faktiskt mycket ojämlik.
Mikael Svegfors säger i sin slutplädering att 18-åringen haft svårt att säga nej till 20-åringen.
När där i hallen inser att Tove är död, är det så stort, så otäckt och så ofattbart för henne att hon inte förmår göra någonting annat än det hon blir tillsagd att göra. Hon var också mycket, mycket rädd i den situationen. Det sträcker sig ända in i häktet. Det tog mycket lång tid för att sortera och få rätt på sina minnen. Men när det händer så berättar hon i förhören. Det handlade överhuvudtaget inte om möjligheten till strafflindring.
Han fortsätter med att han anser bevisningen var för tunn för att fälla hans klient. Och att man inte bedöma 18-åringen enbart på uppgifter som kom ifrån 20-åringen.
Har inte på något sätt deltagit när Tove avlider. Det saknas helt bevis. Det är enbart som påstår att var i det där badrummet. Det vore mycket anmärkningsvärt att döma enbart på uppgifter från medtilltalade. Så jag menar att åtalen mot ska, grundat på det han nu har sagt, ogillas och hon ska försättas på fri fot.
Jag frågar försvarsadvokaten Hanna Lindblom om hur hon bedömer åklagarens chanser att få igenom en dom på livstidsfängelse.
Dels är ju brottet planerat. Det anses ju vara väldigt försvårande. Och sen allt som händer sen, att man har gömt undan kroppen. Man har trots påstötningar inte berättat om vad som har hänt eller var kroppen ligger.
Så egentligen åklagaren, det han säger, det finns absolut fog för liksom den domen han vill ha utav.
Ja, och sen så tittar man också på när man ska döma ut livstidsfängelse om döden har varit förenad med ett stort lidande. Så kan det ju mycket väl vara att det här har inte varit en... Det är en helt annan sak om en person blir skjuten till exempel direkt i huvudet eller direkt i hjärtat och dör på fläcken. Men här har det ju kanske ändå varit en kamp för Tove. Mm. Och inte minst en kamp för att få luft. Så det kan ju ha varit förenat med stort obehag också för Tove.
Rättegången är över. Och vi på Försvunna redaktionen väntar spänt på vad tingsrätten fattar för beslut den 19/4. I samband med domen släpper vi ett specialavsnitt exklusivt på Nordio. I det avsnittet kommer du få höra våra reaktioner på domen och våra tankar om podden. Avsnittet släpps bara på Nordio, så ladda ner appen idag. På Nordio finns flera nya dokumentärer om kända och okända fall. Just nu får ni som lyssnar på den här podden en månads gratis lyssning genom att använda koden Försvunnen. Och så har vi en nyhet till. Även om det här är slutet för Försvunnen fallet Tove, så är det inte slutet för Försvunnen. Försvunnen är tillbaka i juni. Ladda ner Nordio-appen för att höra den nya säsongen innan alla andra.
Hur kan det hända mitt i lilla Ljungby, mitt bland oss, att ett barn försvinner? Och många tänker ju att det kunde ha varit mitt eget barn.
Och de bara, nej, alltså Nelly, han är borta på riktigt. Jag bara, skojar ni?
Du ser, här kommer en kille i strumplästen, utan jacka, mitt i natten. Om någon hade sett honom, borde de inte ha reagerat då?
Vi ska idag göra en undersökning av ett föremål som har tilldragits av vårt intresse efter det att vi har fått bilder från privata aktörers dykningar med undervattningskameror i det här området.
Försvunnen är tillbaka i juni. Ladda ner Nordio-appen för att höra den nya säsongen innan alla andra. Det här är Försvunnen. Producerat av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole Maria Thulin. Ansvarig utgivare Mark Malmström Fast.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.